My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Fint, fult och pengar. Det här är Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund. Är Anna Kinberg Batra vår svenska Marie Antoinette? Eller hur var det?
Hur friar man folkligt?
Kan jag kalla Jerry Seinfelds karriär för ett misstag?
Och måste man vara en aktivist för att vinna ett val?
Hörde du att vår favorit Jimmy Åkesson ska gifta sig?
Åh, det här känns väldigt ett kul samtalsämne.
Han har aldrig varit gift förut såklart, eftersom han är folklig. Folkliga människor är väl inte gifta, va?
Nej, de är förlovade i väldigt, väldigt många år. Och så kommer de aldrig till skott.
Just det.
Mm. Livet kommer emellan.
precis. Nu ska han då inte vara sambo längre. Han ska gifta sig. Han har friat.
Mm.
Men hur friar man om man är då folklig? Om man är så väldigt, väldigt äkta som Jimmy Åkesson. Man skulle aldrig röra en räka. Man tycker champagne är äckligt. Vad har han mer för sådana... det är liksom, går inte att göra sig till för man är så äkta som bara Jimmy Åkesson är.
Hur
gör man
då
när man ska fria?
Alltså, nu vet ju jag vad han har gjort, men jag tänker så att man skulle också kunna på midsommarafton, nationaldagen. Eller picknick, det är någonting som är väldigt...
Picknick?
På någon raggabilsfestival.
Men nej, Jimmy Åkesson skulle aldrig ha en picknick. Han skulle aldrig sitta på marken. Nej. Han sitter i en sån vinglig plaststol. Det gör han. Det kan han göra i dagar, tror jag. Veckor kanske. Men han skulle aldrig vara på marken.
Men jag vet ju vad han har friat. Och det här är ju väldigt roligt.
Han kommenterar själv sitt frieri med att vara väldigt äkta. och det är då... det är efter 3 på natten. Hans tjej halvsover i en hytt på en Ålandsbåt. Då ställer han till slut då frågan för första gången i sitt 44 år långa liv. Och det är så man gör om man vill vara äkta. Och sen...
Alltså på en finlandsfärja.
Ja. Jag tycker också att hon halvsover var en perfekt detalj. Alltså hon har inte gått och lagt sig. Hon är heller inte vaken. Utan hon bara är någon annanstans. Jag tänker mig att hon ligger och spelar mobilspel. Lite packad. Eller vill han säga att de just har legat med varandra? Är det det han försöker säga?
Det vet jag inte, men oavsett så om vi pratade väldigt mycket tidigare om att Jan Emanuel kanske gör saker och ting för sin branding skull.
Ja.
Så tror jag med Jimmie Åkesson, det här kommer ju rent från hjärtat. Alltså det här var genuint. Det här är verkligen, det här är Jimmy när han friar.
Menar du det? Du köper hans...
Ja.
Mm. Alltså, jag kände så här...
Ja, nej, men jag tror inte att det finns någon form av strategi bakom det här. Inte alls.
Min känsla var bara att så här, hur långt kan han ta det här? Hur långt kan Jimmie Åkesson gå? Liksom? Vad är nästa? Ska han liksom låtsas att han inte typ kan läsa? Ska han... långt ner på behovstrappan ska han gå för att visa hur äkta han är?
Ja, jag förstår. Att fria i den här hytten på den här färgen. Jag tror att han har tänkt att det här kan bli något liksom väldigt genuint. Mm. De två på en week eller 24 timmars vad det nu är, äta buffé.
Men det här är en människa som...
Och sen, ja, ta en drink där och... Sen, ja.
Men alltså han har ju bott i Stockholm. Hur länge har han suttit i riksdagen? Han har suttit i riksdagen i 15 år.
18 år.
Ja, 18 år. Ja,
ja, något så.
Precis. Han har bott i en sån lite småexklusiv lägenhet som riksdagen fixar till en i Gamla stan eller någonting under alla de här åren. Han går liksom i Sveriges mest anrika lokaler. I och för sig, han jobbar inte så mycket så han kanske inte är i dem så ofta. Men, och han har gjort det under så lång tid. Han vet hur man liksom är på middag med kungen. Han vet hur man pratar med näringslivstoppar. Och ändå, så fort han är ledig så ska han åka på en jävla Ålandskryssning. Bara för att bevisa för alla att han fortfarande är en man av folket. Är det verkligen äkta eller är det typ en personlighetsstörning? Det här är ju liksom... För han har redan det här att han vägrar att handla någon annanstans än på Dressman. Ingenting får passa hans konstiga kropp. Han har redan det här med att han inte kan äta normal mat för att han är så folklig. Så att det är liksom en Snickers på en bensinmack och inget annat ungefär.
Nej, men jag tror inte han skulle inte känna sig bekväm att gå in på Sturehov. Och sätta sig ner och ta en middag.
Nej.
Även fast han är van att vara i den typen av sammanhang så är det ingen, ändå en plats och en situation där han känner sig bekväm. Han vill hellre äta på en korvmoj någonstans eller liksom en plankstek. Att det är någonting som han så här genuint också uppskattar mer.
Ja, i och för sig.
Och därav så tror inte jag att det är så konstigt. Jag tror bara att han är så. Det är en sån person. Det är väl därför kanske. Han kanske är så omtyckt också. För att han är sig själv. Vilket kanske. Jag också tror att
ja, alltså för att man har ju pratat om det här att det är liksom det farliga då att Sverigedemokraterna nu när de nästan är i regering att de skulle liksom att de skulle tappa kontakten med sina rötter på något sätt. Men det är kanske så att eftersom det ändå finns så många ställen i Stockholm ändå, ja men just Sturehov är ett bra exempel, alltså där han skulle vara så hatad så han knappt skulle kunna gå in. Det kanske gör att han liksom fortfarande inte, han Stockholm, det spelar ingen roll att han har arbetat där i 20 år liksom. Hans Stockholm är ändå inte ditt och mitt Stockholm. Så han kanske inte riktigt, nej du kanske har rätt. Det kanske, han är fortfarande...
Nej, men han skulle inte bli hatad.
Jimmy from the block.
Han skulle inte alls bli hatad på Sturehof.
Skulle han inte?
Nej. Han, och det här är mindervärldskomplex. Mm. Han känner, han lever ju sin populistiska, det här att han har idéer som vill... Som inte liksom, resten tycker om och han säger sanningen och att
precis.
Han tror att människor inte...
Den enda som
inte...
säger sanningen.
Ja, men faktum är att jag tror folk skulle tycka det var ganska coolt om man såg honom där.
Nah.
Vissa skulle göra typ en... Jo, jag tror vissa skulle göra en tummen upp.
Nej. Jo, alltså, kanske. Men några skulle resa sig upp och få honom ut därifrån. Eller ställa till en stor scen.
Nej.
Stampa ut ur lokalen.
Jag tror inte en enda person.
Jo. Dörrvakten redan tror jag skulle reagera.
Fast då är det... Men fast det är ju ett fruktansvärt samhälle om människor skulle säga till att han inte ska äta det. Vet du, det tror jag aldrig skulle ha hänt. Jag tror inte något ställe på Östermalm skulle skicka iväg honom.
Oj, det tror jag. Det är jag helt säker på faktiskt.
Nej, jag tänker i typ i Södermalmskretsar, kulturkretsar, där skulle man kunna sätta ner foten och bara så här, det här är
om
inte.
Om han skulle gå in, trava okay. in och liksom ska ta en snabb liksom lunch på Brillo där Alex Schulman sitter och jobbar varje dag. Och tror du att det skulle vara liksom en helt neutral händelse där? Nej, inte en chans. Inte en chans.
Nej, men Alex Schulman, han är ju en riktig socialdemokrat.
Jag menar det.
Han hade ju skrivit en artikel och varit jätteglad över att kunna säga ifrån och få knatta på tangenterna efteråt.
Ja, precis. Och han hade sagt så här, nu kommer jag aldrig mer kunna gå till det stället som serverade honom. Tror du inte? Jo, så skulle det vara.
Ja, men så kanske han skulle säga. Nej, utan jag har ju den här uppfattningen att borgerliga människor är goda människor. Och vi skulle tycka att han förtjänar den här...
Och goda människor anser att Jimmy Åkesson ska äta bland grisarna och inte bland oss fint folk. Den typen av...
Men om jag hade sett Jimmy på Sturehof, jag hade nog slagit mig ner och pratat med honom.
Ja.
Det var, man kunde inte leva i ett samhälle där man inte vill gå fram och prata med människor. Alltså, bara för att man har en annan politisk syn som liksom 25%
nej,
av svensk befolkning har.
Jag förstår vad du menar, men jag tror inte att det är så många som håller med dig.
Ja, vad intressant. När jag hade välkomnat en rimmad lax och ett bra samtal.
Just det. Jimmy Åkesson hade aldrig varit på Sturehof för att det finns ingenting för honom att beställa där.
Ja, men vi kan äta lite köttbullar på Rish. Ja. Det får bli så istället.
På Rish hade han åkt ut alltså huvudet före. Det är borgerlighetsskalan bland Stockholmskrogarna tror jag, där Sturehof lite mer vad ska man säga, näringslivsborgerligt, Rish lite mer PR-borgerligt, reklamarborgerligt och därmed lite ja. Mer lite strängare i demokratifrågorna eller vad man ska säga.
Ja men det kan jag nog hålla med. Rish skulle nog kunna säga att det var väldigt väldigt fullt.
Ja, det är, precis. Det är väldigt fullt. Mm.
Men något som är intressant tycker jag, jag hörde det på nyheten häromdagen, att SD är ju inte längre Sveriges mest avskydda parti.
Nej, de har blivit omsprungna. Jag hörde det, jag med. Mm.
Av Miljöpartiet. Men jag tycker ändå det säger ändå ganska mycket om att Miljöpartiet, de hade ju sin storhetstid för väldigt många år sedan, då man verkligen såg den här hippa Kungsholmsfamiljen. Mm. Att de hade liksom en massa växter i köket och de levde liksom lite mer, inte hipster, men någon form av hybrid. Och där röstade man då på Miljöpartiet. Och det känns som att den, jag tror lite att den också är på väg bort. Jag tror inte, den, alltså, idag så ser vi att Miljöpartiet har ett jättestort fäste i Stockholm också, men jag tror inte på att den trenden kommer komma tillbaka, mycket på grund av deras språkrör. Det är ingen Maria Wetterstrand längre som vi har att göra. Hon kommer aldrig tillbaka.
Nej, hon kommer nog inte det, för de vill inte ha henne tillbaka i så fall. Nej.
men jag tror
för att partiet har svängt, alltså Maria Wetterstrand är nog ganska mycket densamma, men partiet har valt liksom en annan riktning helt enkelt, bort ifrån, vad ska man säga, det där med att vara någon slags mittenparti som liberalt parti egentligen som bara vill skydda vissa värden som är marknaden inte kan hantera, så att säga, som miljön till exempel. Det har de ju lämnat till något annat. Mm.
De kommer ju behöva gå mer och mer hardcore för att kunna visa sin plats, i och med att alla partier idag har en miljöpolitik, minus Sverigedemokraterna. Och kan Miljöpartiet inte komma med någonting som sticker ut från vad alla andra säger, så blir det, då finns det ju liksom ingen poäng att de ska ha 4%. Därav så måste de ha en helt annan bassretorik. Och jag lyssnade på en intervju med Amanda Lind när hon kandiderade till Miljöpartiet som språkrör.
Mm.
Då säger hon att hon kanske inte att hon välkomnar den här aktivismen, men att hon ändå, att hon skulle inte fördöma aktivism med att man till exempel lägger sig på motorvägar så att inte ambulanser kan komma fram och skydda våtmarkerna. Mm. Och jag blev, alltså jag blev jätte, jag satt och gjorde naglarna när jag hörde det här. Och jag blev jätteupprörd över att man inte kan fördöma folk som lägger sig på liksom Essingeleden och gör så att inte bilar kan komma fram. För mig var det samma sak när Donald Trump i princip säger att okej, kliv in i Kapitolium. Alltså man kan ju aldrig som språkförare eller människa med makt säga att det är okej med den typen av aktivism. Jag blev jätteupprörd.
Mm. Men det är också en perfekt bild på något sätt att du sitter med såna där ganska giftiga plastångor som det är i nagelsalong i. Och bara såhär, this is fine. Men världen brinner typ. Och bara såhär, vad sa du? Att någon skulle vilja ändra på något? Ursäkta mig. alltså, jag vet inte. Ja, roligt. Men nej, alltså, det är ju konstigt att det har blivit så här. Jag vet inte. Det är också på något sätt... Visst är det här... Alltså jag tänker liksom att Miljöpartiet liksom död. För det är, känns det som att det är. Att det är lite ett tecken på att så här, politik till slut liksom har blivit ute igen. Alltså vi har kämpat på med politik så himla länge. Att det har varit liksom någon slags... sätt att positionera sig socialt så himla mycket och ett sätt att alltså som folk gjort typ mediala karriärer på hit och dit och sådär. Och så känns det som att så här, alltså om Miljöpartiet inte ens kan vara, för de levde så länge på att vara det perfekta liksom positioneringspartiet på något vis, och att det liksom har dött ut, det är liksom det är bara de reala frågorna kvar. Eller hur? Det är så mycket riktiga problem, så att säga. Inte att de inte kan adressera dem. Men jag menar liksom att det var ett sånt parti för liksom nyfrälsta, trendkänsliga människor som liksom hade upptäckt politik liksom på 10-talet. Och de finns inte längre. De håller på med annat. Jag vet inte. De håller på med AI nu. De har bättre saker.
Att andra partier har samma politik men som också gynnar tillväxt samtidigt.
Ja, det vet jag inte om de har. Alltså. Men rent faktiskt. Men visst.
Jag har ändå märkt att vi alla enades inför förra valet att det var väldigt svårt att prata politik med människor. Det blev väldigt sådär hetska debatter och förstörde typ relationer. Svårt att bjuda in människor på middag. Och jag kan uppleva lite grann som du sa nyss att politik alltså det har blivit ute just för att ingen av oss kan prata om det.
Ska vi som sista podd i Sverige prata lite om Anna Kinberg Batra?
Mm.
Vad har du tänkt om henne? Jag undrat det när jag läst om de här historierna där hon har anställt sin... gudmors mamma och utlöst tjänsten genom en lapp i receptionen på sitt eget jobb. Vad har du tänkt? Alltså jag tänker så att du som moderat, du som partipersonen då, vad har du tänkt? Vad tänker man? Är man så sur på henne? Tycker man bara, ja men jag tänker att ni på insidan har liksom en annan syn på såna här saker.
Ja. Jag ska bara poängtera för oss som lyssnar att jag inte är på någon insida. Nej, men jag tror att många känner att det är så onödigt. Men att det är onödigt agerat. Att hon vet bättre. Hon är en intelligent person. Man ska göra ting korrekt. Att man, men så här, bara onödigt beteende som drar ner. Kanske inte partiet, men i alla fall henne. Men sen så tycker man alltid att det alltid blir häxjakt av starka kvinnor. Och det kan jag hålla med om.
Ja, precis. Att det förstoras upp.
Ja,
absolut. Det, jag har också tyckt så här lite synd om henne. Man tänker så här, men hon har liksom, är ju en av dem som har blivit lite mobbad i sitt eget parti kanske och lite sådär. Ja, man förstår kanske att hon vill ha sin gudmors mamma som liksom högra hand. Det är väl inte så himla konstigt ungefär. Men vet du vad min första tanke var? Jag tänkte på Gerhard Schröder.
Vem är det?
Som ju är en tysk
en tysk socialdemokrat, tysk hör man kanske, men han var förbundskansler i en massa år, ganska många år i alla fall, och i runt millennieskiftet. Och som politiker så här, så precis före Merkel tillträdde, och sen så var hon jättelänge och så. Men före Merkel, och som politiker så öppnade han upp väldigt mycket för byggandet av Nord Stream, alltså de här piporna med rysk gas till, från Ryssland till Europa, och framför allt då till Tyskland, i alla fall den första. Alltså den som sprängdes då för 1,5 år sedan. Sen så här, när Gerhard Schröder då misslyckats med att bilda regering, och han hade väl liksom förlorat något val, och det är lite rörligt i det där förbundet, eller vad det heter i Tyskland, så avgick han, och så lät han Merkel ta över, och då gick han över till att jobba direkt för Gazprom, alltså det ryska petroleumföretaget som är majoritetsägare i Nord Stream. Så att han bytte alltså sida, inte bara då från politiken till näringslivet, så som många politiker gör, utan också från tysk till rysk sida. Och så här gör ju politiker, och det är ju ganska socialt accepterat. På en lite annan nivå kanske så gör man ju det i Sverige rätt mycket också. Man hoppar liksom mellan lobbysidan och politiksidan. Och ibland hoppar man fram och tillbaka flera gånger till och med.
Ja, men inte till fienderna.
Nej, precis. Eller vad är en fiende? Alltså det är det som är frågan. Hans politiska projekt då var ju att de skulle vara vänner med ryssarna. Och det var också hans privata projekt. Han är också nära vän med Putin. Och det var hans politiska projekt. Och sen så blev det hans då businessprojekt efter det. Att ha då den här nära relationen med ryssarna. Men som då egentligen då, han drev ju på, och man vet ju inte, hur hade det varit utan honom? Det är svårt att säga. Då kanske inte Tyskland hade haft det här enorma beroendet av rysk gas, som sen då blev väldigt knöligt för dem efter invasionen av Ukraina. Det blev också då väldigt knöligt för dem ekonomiskt när den här pipan sprängdes, eller före med alla sanktioner och sådär. Och det var ju kanske inte jättebra för det tyska folket som då varit ledda av Gerhard Schröder i detta, som gjort att deras hela ekonomi, hela industri och hela liksom, alltså tyskarna har ju haft så här extrema energipriser på grund av det här, de här valen som han gjorde då för 20 år sedan ungefär. Men det är, tycker jag, ett bra exempel på att någonting som kan vara socialt accepterat bland dem på insidan, och kanske jättehatat bland folk, bland väljare, men det spelar liksom inte så stor roll. Förstår du vad jag menar?
Ja, men och då tänker du att personen, alltså det utgår mest från om det är fel eller rätt med dem från insidan, och då vet man att det kanske inte spelar så stor roll, och därav så är det inte lika stor grej.
Nej, men precis, alltså, exakt. Jag tror att så här, Anna Kinberg, jag tycker inte det är liksom, det är inte hela världen det hon har gjort direkt.
Nej.
Men jag tror anledningen att det har varit på liksom, i tidningarna sida upp och sida ner i veckor nu, det är ju att folk blir så arga, för det påminner om alla andra såna här historier som har varit genom åren, och kanske faktiskt de senaste 20 åren. Jag vet inte, men det känns som det. Alltså, just de här liksom svängdörrarna mellan liksom bolagsstyrelse, partiuppdrag, lobbyism, PR-uppdrag, och sen partiet ringer igen. Och så, det har ju...
Jo, men, alltså, nej, men jag tror att det handlar om många människor i Sverige har väl oftast en förutfattad mening att politiker de ljuger, de ska sko sig på andra, kliver över lik för att lyckas, så att alla den här typen av rubriker förstärker den fördomen som man går runt och bär på. Därav så får det så stor effekt. Men som alltid i media när man pratar, jag upplever inte någonsin att män blir lika granskade och hatade som kvinnor som hamnar i den här situationen. Det är jättetröttsamt.
Nej. Fast alltså, Ulf Kristersson fick ju otroligt mycket skit också för grejer som inte ens var några oegentligheter, där det bara var att folk var sura på att han hade så mycket fester eller kalas, eller att han skulle ha någon så här, ett födelsedagskalas för att han fyllde jämnt, och så visade det sig att det inte ens serverades någon, det var typ alkoholfri cider och typ knäckebröd på det kalaset. men folk var arga på det ändå, för att det skulle vara liksom någon slags exempel på lyxlirare som,
ja, men där har man, och det är som, ja, men det är också så här klassiskt återigen, att man går runt och att människor har en föreställning om att journalister ska, eller förlåt, att politiker ska vara på ett visst sätt ogina och så. Och där, den fördomen med Ulf Kristersson, det är ju lite som så här Marie Antoinette, att de sitter där och surlar och liksom, de får bara äta massa grejer, och så sitter de här ute fattiga och inte får liksom, kan unna sig. Och då är det den bilden som gör att det blir så mycket skriverier och åsikter, snarare att det faktiskt är ett faktiskt problem. Så jag tror det, att så fort det händer någonting...
Vet du vad? Ja, precis. Alltså just Anna Kinberg och Ulf Kristersson, där håller jag med dig. Men att det är ett faktiskt problem i andra fall. Ja. Alltså det är det ju.
Ja.
Det är det ju de facto. Alltså, för att just så här som Gerard Schröder-grejer, det är inte bara det att det är liksom lite så här moraliskt tveksamt så där på hans... Utan det har ju faktiskt så här påverkat hela... Alltså hela den här situationen med typ ett stundande tredje världskrig och liksom, och Tysklands liksom förhållande till Ryssland och liksom hela Europas beroende av en alltså den här ihopblandningen av energipolitik och utrikespolitik. Och i Sverige så är det ju faktiskt också så att den här ihopblandningen av alltså friskolekoncerner och människor på den politiska insidan som har gett sina även, jag tror även, alltså det finns en ganska mycket med så här privata vårdcentraler och så vidare, där det har varit liksom inte så snygga övergångar mellan det offentliga och det privata, som faktiskt har haft riktig effekt.
Men då återigen där, då har man en fördom för just friskolor, och sen besannas den och då blir det ännu större. Men det får man vara tacksam över, att Sverige är ju ändå det landet, en av de länderna i världen som har lägst korruption.
Ja, alltså det sägs det, men jag tror att det beror lite på hur man mäter. Alltså. För man har den här liksom bilden som, alltså man låtsas då som att det inte finns en utsida och en insida. Alltså man låtsas som att vem som helst kan söka jobb hos Anna Kinberg och få det. Eller och liksom... Och passa i den rollen och sådär. När egentligen hela jobbet handlar ju om att vara en insiderperson som ska... Ja, existera i det här kompisgänget på något sätt. Alltså man låtsas som att vilken så här lättlad och snabbfotad person som helst kan förtjäna sitt uppdrag i så här en gruvbolagsstyrelse, när det är mycket mer praktiskt att ta någon som känner alla de man behöver söka tillstånd från. Och egentligen blir det ju då, alltså det blir en form av liksom, alltså det är ju patricier liksom. Alltså det är ju faktiskt korruption. Och varje gång man säger så att det finns ingen korruption i Sverige, så gör man liksom, det är en sån gasljusgrej liksom, som jag tror folk blir väldigt förbannade av. Alltså jag tror att det är det här som är liksom, förutom då att fria på Ålandsfärjan, så är det här som är liksom hela folklistans, Sverigedemokraternas motor egentligen. Det finns kanske en poäng i det.
Men du, på tal om korruption, jag har ju skrivit någon gång för massa år sedan där jag har ju mutat mig till saker utomlands som har funkat. Och jag har även knep på det om man vill veta
i vilka länder då?
I Dubai.
Och du måste berätta mer.
I Dubai.
Okej. Vad har du gjort i Dubai?
Ja, jag har mutat mig på två olika sätt. Och bara först och främst, när jag skrev om det här så blev jag hatad. Alltså jag fick en sån hatstorm. Inte som Anna Kinberg Batra. Men jag förstod inte att folk skulle bli så arga på mig. Jag var mutat över oskyldiga saker. Det jag gjorde i alla fall var... Barnen var för små för vissa grejer på ett nöjesfält.
Aha.
Och
alltså av säkerhetsskäl då?
Ja. Men vi pratar...
Nej.
Alltså vi pratar om typ en centimeter. Alltså en halv centimeter.
Okay. Yeah.
Hade någon annan förälder varit smart och stoppat in en par extra strumpor i så hade den föräldern klarat sig. Men, men så att jag var ju körd. Så att då frågar jag om det finns möjlighet att betala, att ge den personen dricks, om vi har möjlighet att åka lite under dagen trots att det saknas en centimeter. Ja. Varpå det går jättebra. Och sen vid annat tillfälle så ska jag in på en restaurang som har åldersgräns.
Ja, men det har jag inget emot.
Nej.
Alltså,
nej, men då vill jag också bara säga så här. Då är knepet så här. Ska vi bestämma i förväg hur mycket dricks du ska få? Den meningen är väldigt tydlig. För då kan man säga så här, för om du vill så kan du få ta din dricks redan nu innan vi går och sätter oss.
Ja, ja. Har du tagit ut kontanter som du liksom knackar på bordet mellan er så här, för att liksom... Eller...
Nej, utan det som
lutar du dig fram och så här stoppar ner dem i någon bröstfickan på en dörrvakt, eller hur, vilken stil kör man?
Nej, men nu för tiden så lägger du ju på det när du liksom väl signerar restaurangnotan.
Okej, okay, så det är en förtroende grej. Så ja, du skulle kunna skita i det och gå då?
Ja, absolut. Så det är så man har löst det. Och
det är inte prasslet verkligen av sedlarna mot örat liksom.
Men jag skulle ändå rekommendera det, att ändå säga så om man verkligen vill ha ett bord. Att så här, kan vi komma överens om dricksen redan nu innan vi går och sätter oss? Så ja, det är på tal om... nu har jag lärt ut hur man går förbi, hoppar in på business när man ska åka inom ekonomi. Och hur man mutar.
Ja, ja. Min inställning är ju kanske så här... att jag inte skulle vilja gå på en restaurang som inte verkar vilja ha mig där. Att det verkar så här mega jobbigt och så och typ tråkigt, att jag vill känna mig välkommen och ha trevligt. men sån är jag.
Ja, men ibland så är det bara ett kösystem som man tycker är problematiskt.
Ja, du är en helt annan nivå av liksom bondskurk i att, att veta hur man ska ta sig fram sömlöst genom väldigt ovälkomnande internationella etablissemang.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du vet, Bella, hur jag brukar säga att saker och ting var bättre förr?
Ja.
ja, det är en följe... Nu ska jag säga en sak som verkligen inte var bättre förr.
Vad är det då?
humor-tv. Alltså jag förstår att det kan finnas en nostalgi kanske att, så här, att komma hem och slå på tvn och veta så här, att 100 miljoner andra människor ser på samma puckade grej. Ja, men, och en som saknar det här jättemycket är då Jerry Seinfeld. Han har berättat att han inte tycker att det finns något kul att se på tv längre. Och han har också sagt att det är den politiska korrektheten och extremvänsterns fel. Och det var som att alla väntade på att någon man över 50 skulle säga någonting så här lite plumpt eller okalibrerat. För att det var inte så grovt i sig, men alla är så arga på Jerry Seinfeld just nu.
Men det är ju sant.
Ja, är det det?
Ja, men det finns ändå en sanning i det. Och det tror jag många kan enas om, att den här cancel-kulturen gör att vi inte kan skoja om någonting och vissa grejer är känsliga. Alltså ingen ståuppkomiker skulle kunna ställa sig på en scen idag och skämta om att man vill byta kön när man är 10 år gammal. Det går ju inte.
Men alltså, vad heter alla de här människorna? Det är inte som att Dave Chappelle inte finns. Eller Bill Burr. Eller vad heter han, den här Kevin Hart heter han det? Jag håller nog faktiskt inte med. Däremot kanske inte går så här på sån den tv-kanalen som alla kollar på, för den tv-kanalen som alla kollar på finns ju inte längre. Alltså,
sant.
Jag tycker det här är tecken på någonting, och Jerry Seinfeld är ju tecken på, alltså han är tecken på, han i sig, Jerry Seinfeld som person är tecken på att jag har haft fel, att kulturen förr var inte bara bra. För Jerry Seinfeld och hela hans karriär, alltså hans position som han har haft i kulturen liksom sedan 80-talet, alltså det är typ ett misstag.
Men han är ju ett geni.
Nej men herregud Bella. Nej, alltså det här är en typ av misstag som kunde ske på 80-talet. Att Jerry Seinfeld fick liksom mandat av en stor kanal att vara sin tids stora skämtare. De sa liksom så här, det här är den stora skämtaren. Och det var då på en tid när om en kanal sa att det var så, då blev det liksom så. För det fanns inte så många alternativ.
Nej, men det kan jag förstå. Ja, det
eller
kan
hur?
Förstå.
Ja, och det är ju verkligen, alltså då kan sådana här misstag ske, tänker jag.
Men han är ju också medproducent i Seinfeld och har varit det alla år.
Ja.
Så att han är ju världens ett geni. För jag skulle klassa det. Jag skulle klassa det som en av de bästa serierna som har gjorts någonsin.
Åh, herregud. Du och min man och jag förstår inte vad ni pratar om. Alla skämt i all tv som är liksom från 80-90-talet, det är ju så här, ja, men det är typ att det är en så här 35-årig ungkar. Det är alltid en 35-årig ungkar.
Ja, det är det.
Ja. I en så här långärmad t-shirt med krage. En sån konstig t-shirt, du vet. En sån tjock t-shirt. Och så är alla skämt så här att alla som inte är en sån 35-årig ungkar i långärmad t-shirt med krage är typ dumma. Och det är skämtet. Ja, men typ att Phoebe i Vänner finns. Det är så här skämtet. Att hon är lite skön typ. Det är så här, ha ha ha.
Men om man tittar på själva hur han har byggt själva Seinfeld som en humorserie, att det är en serie som inte handlar om någonting egentligen, det är ju väldigt, väldigt kul.
Det är också intressant. Det handlar ju om att han ska träffa en tjej hela tiden. Det handlar om massor med saker. Han har alltså, var ju hans. Nej. Alltså, hade han haft en liksom, konkurrent med samma budget och samma, för de liksom, och samma stall av manusförfattare, så hade den varit bättre. För att det är också så här att Jerry Seinfeld själv är i bild är liksom också så egentligen, alltså det är liksom fel. Han hade gått och byta ut med nästan vem som helst så hade det varit bättre.
Nej.
För att han har den här osofta undertonen också, som att han, Jerry Seinfeld är alltid domaren. Och så här är också gammal tv.
Han är ju besserwisser.
Alla andra ska bli dömda. Sånt älskade man så på 80-talet också, att utse en auktoritet. Vi har en auktoritet här på noll meriter. Alltså för så kunde det vara förr liksom, eftersom det fanns ingen konkurrens. Att alla hans skämt är typ så här att någon kvinna gör fel, är konstig, är äcklig. Och när man, alltså när jag ser det nu så tänker jag bara så här, vem fan är du att recensera någon? Alltså alltså att han är så här som en bortskämd 12-åring i en vuxen mans kropp som bara går runt och, alltså det är lite så här obehagligt. Jag är så här, och det är så oskärmigt.
Ja, men du plockar poäng här hos mig. Men jag kan hålla med. Det hade varit jobbigt om man hade träffat Jerry Seinfeld och varit en av de singlarna som han går på dejt med. Man ja, hade verkligen känt att han kommer recensera mig och den recensionen kommer folk hålla med om, för det är den som styr.
Ja, ja,
det är stressande.
Ja, men precis. Och för att han är så maktfullkomlig också.
Ja, alltså exakt.
Om det hade kommit ut att han typ var en i så här Epsteins gäng som gillade barn, då hade han varit så... Det hade inte förvånat någon. För att han anser liksom att hans preferenser är lag, typ. Eller så här, det är väl klart att jag ska få... Den stilen i alla fall. Men, och då är ju frågan så här, är det här bara då någonting som alltså Jerry Seinfeld tänker då? Alltså så att jag... tycker så här om honom för att jag är manipulerad av extremvänstern och har vuxit upp med liksom politisk korrekthet och är så jävla rädd liksom att bli nedsablad i sociala medier, att jag inte vågar skratta åt det som är kul egentligen. Att det, och det är därför det inte produceras någonting som är kul längre.
Nej, men så är det ju inte.
Nej, men så är det väl inte. Nej, för att...
Nej.
Och det... Nej.
Det är väldigt smalt att se det på det sättet.
Eller hur? Ja, och jag tänker att det här, det borde ju just Jerry Seinfeld kanske förstå. För att det finns en annan serie som ligger ganska nära honom, som heter Curb Your Enthusiasm, som just hade en jättehyllad och älskad och sedd sista säsong. Och där Jerry Seinfeld är med... Det är alltså det är Larry Davids serie som, och Larry David var liksom manusförfattare på Seinfeld. Och den har liksom,
han som skrev Simma lugnt också. Det är samma.
Det är vad den heter i svensk översättning. Ja. Och jag älskar liksom, jag har faktiskt inte sett sista säsongen. Jag har den kvar, men jag har sett alla de andra och det är liksom inte obehagligt. Och tråkigt som Seinfeld, förlåt. trots att Larry David är manusförfattare. Och det är ju för att Larry David är charmig. Alltså han har också en såklart har han så här en långärmad t-shirt med sån, en sån tjock, konstig långärmad t-shirt med krage. Och han är liksom också så här en bortskämd 12-åring i en vuxen mans kropp. Och han älskar att vara domare och säga att andra är dumma eller äckliga eller dåliga eller så. Men av någon anledning så är det charmigt när han gör det. Och det är heller inte så här tandlöst och skräckslaget och politiskt korrekt och ofarligt. Utan det är bara det att när han tar på sig en Trump-keps, en sån MAGA-hat gick han runt mig förra säsongen tror jag det var. Just när det var så här som mest kanske farligt att ha det, då är det kul när han har det.
Ja, okej. Okay. Och varför är det så då?
Alltså, det är bara så. Jerry Seinfelds karriär var ett misstag.
Nej, men gud. Nej, nu är det många som blir upprörda här. Det här är mer upprörande än att Jimmy Åkesson gått styrå. Det här kommer vi inte enas i. Det här är Seinfeld ibland det bästa jag vet.
Det är bara det för att du, precis som Jerry Seinfeld, har ett sånt minne av förr i tiden när det var mysigt att komma hem och så satte man på tvn och så visste man att massa andra människor också satte på tvn och kollade på liksom någonting som, det spelar ingen roll vad det var på tvn, det hade kunnat vara trav också. Ni bara gillar det för att det var så då, eller hur? Det här var fint, fult och pengar. Bella, du har inte pratat någonting om ditt företag. Är det det du tänker på egentligen?
Det är mycket i huvudet just nu med företaget. Men
märker det lite på den.
Precis, jag kommer att landa snart. När jag är inne i allting, då blir det bra. Men kul att ni lyssnar och ni kan höra oss varje torsdag.
Puss och kram.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.